Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Palmemordet, Christer A.G.H., del 8.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podcasten Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Den här podden görs i samarbete med er lyssnare, så om ni tycker att vi gör bra saker får ni gärna vara med och sponsra podden på patreon.com. Patreon. Vi tänker ju fortsätta göra den här podden varje onsdag en lång tid framöver, men då behöver vi er hjälp, er och annonsörernas. Och en anledning att vi kan göra podden mycket längre än vad vi ursprungligen trodde är ju att det kommer ut väldigt mycket dokument från Palmeutredningen, det jag pratade om i tidigare Skandiamannen-avsnitt. Om ni är intresserade av att med och begära ut dokument och se vilka dokument som har kommit ut, så gå till Facebookgruppen Palmemordet FUP och övriga handlingar. Det är en enormt stor mängd dokument som kommer ut och det finns många, många fler. Palmeutredningen är ju gigantisk. Och det gör planeringen av framtida avsnitt lite komplicerad, men det är ju mitt och Tobias problem. Vad jag vill reservera mig för är att det kommer fram nya dokument som gör att vi måste gå tillbaka till tidigare avsnitt och prata om dem igen. Och ett ämne som det har kommit ut väldigt mycket dokument i är Christer A.G.H. När jag gjorde de ursprungliga avsnitten om Christer 2016 så fanns det inte mycket material alls. Men nu finns det en hel del. Men det kommer också ut nya hela tiden. Det är förhör, det är domar, det är allhanda dokument av intresse. Jag kommer att i de här nya Christer A-avsnitten att försöka skildra de här dokumenten och vad som kommer fram ur dem i kronologisk ordning. Men då med reservationen att det kan dyka upp nya dokument medan jag gör det här arbetet som då, ja, vi måste gå tillbaka och prata om. Jag kommer att upprepa saker jag sagt i de tidiga avsnitten, men jag kommer inte upprepa allt. Så jag kommer till exempel inte ha med Aftonbladet-intervjun, för den finns ju i de tidigare avsnitten. Men jag tänkte faktiskt börja på ett lite oväntat ställe. Det är ett dokument som är skrivet eller färdigställt 1996-12-11. Det heter Palmeutredningen, en revisionell bedömning. Och det är alltså arbetet som Riksrevisionen gjorde åt granskningskommissionen. Det här dokumentet refereras till i granskningskommissionens rapport, men det har aldrig tidigare kommit ut. Det här dokumentet, Riksrevisionens rapport, kommer att bli egna avsnitt också. Men för att ni ska förstå bakgrunden till den så säger de som skrivit rapporten följande. På uppdrag av dåvarande Palmekommissionen, sedermera konfirmerat av granskningskommissionen, har vi revisionsdirektörerna Bo S, projektansvarig, och Christer S vid Riksrevisionsverket, RRV, genomfört en revisionell granskning av Palmeutredningen. Uppdraget gavs 1996-04-24. Vi förordnades som experter av justitieministern 1996-04-04. Ersättning för arbetet har fakturerats av RRV enligt gällande regler för utlåning av personal från RRV. Uppdraget kan närmast karakteriseras som a wild card för oss att inom de ramar som även gäller för kommissionen granska Palmeutredningen. I anslutning därtill skulle vi även kvalitetssäkra delar av det material som det tidigare sekretariatet presenterat för kommissionen. Den rapport som nu föreligger består av drygt 320 sidor, fördelat på en huvudtext på 13 kapitel och 8 bilagor. I bilagorna sker fördjupade analyser av huvudspår och specialfrågor. Dessa kan läsas som fristående produkter och måste läsas av den läsare som vill skaffa sig en fullständig bild och kritiskt prova den gjorda analysen. Lite senare i rapporten definierar riksrevisorerna en fyrfältstablå med fyra kvadranter huvudscenarier för Palmemordet. Där de två axlarna är en gärningsman eller flera gärningsmän och planerat och oplanerat. Den första kvadranten är alltså en gärningsman planerat, den andra är flera gärningsmän planerat, den tredje är en gärningsman oplanerat och den fjärde är flera gärningsmän oplanerat. På sid 14 tittar de speciellt på kvadrant 3, en gärningsman oplanerat. Huvudscenariot i den här kvadranten innebär således att det är en slump som gjorde att gärningsmannen stöter på makarna Palme i anslutning till biobesöket denna kväll. Observationer som rör walkie-talkies, flyktbilar, buggning, telefonkontroll, övervakning stämmer inte in i bilden. Om det kan säkerställas att en enda sån observation faktiskt rör mordet, då faller hela kvadranten direkt. Sen finns den andra grupp observationer som gör det mer osannolikt att vi rör oss i rätt huvudscenario med en gärningsman oplanerat. Det rör till exempel frågan om vi har att göra med en duktig skytt och eller en person som har sådana anatomiska kunskaper som förklarar kulans placering. Ytterligare en sån fråga är gärningsmannens beteende just före skotten och omedelbart efter. Han avvaktade i förloppet fram till och med dekorima-infasningen och avlägsnade sig i lugna och kontrollerade former. Vad som aktualiseras här är sannolikheten för att en gärningsman med sådana egenskaper stöter på Olof Palme av en slump. Det finns en risk att man efter ett tag bagatelliserar dessa två typer av observationer eller har långsökta förklaringar till dem. Vi fokuserar därför vårt arbete i första fasen på dessa. Vidare tenderar vi lätt att förstora upp vissa förklaringsfaktorers betydelse som stöder vårt huvudscenario. Ett sådant exempel kan kanske vara det så kallade Palmehatet. I scenariot förutsätts gärningsmannen, lite tillspetsat uttryckt, vara ute och vattna hunden. Och när han får syn på Olof Palme grips han av en oemotståndlig lust att mörda honom. Inom loppet av några timmar har han gjort det på ett dramatiskt och symbolmättat sätt. Många ser det som, citat, en avrättning på öppen gata. Hur ska då en sådan uppseendeväckande händelse kunna uppfattas som sannolik? Ja, ju fler som hatar Olof Palme och ju starkare känslorna var, desto rimligare borde vara att detta kunde inträffa. Här finns alltså en risk att man förstorar upp det faktiska Palmehatet till allt större proportioner. Och det motiveras således inte och för sig av att Olof Palme inte kunde väcka den typen av reaktion hos vissa människor, utan av att det utan föregående planering skulle kunna utlösa en sådan reaktion. I sina mest former av teorin om Palmehatet så var nationen delad i två oförsonliga läger, för eller emot Olof Palme. Det var i stort sett förknippat med livsfara för honom att ge sig ut på stadens gator utan livvakter. Så var det självfallet inte. Olof Palme polariserade människor för eller emot honom själv och socialdemokratin. Men att någon därifrån, han får syn på Olof Palme en kväll på stan, rusar hem och hämtar en revolver för att skjuta honom, var ett stort steg i dåtidens svenska samhälle. Mycket stort. En annan viktig slutsats som vi inledningsvis drog inför val av ansats och modellval var att det krävs hårddata, eller mycket starka logiska argument, parentes argumentanalys, som talar mot en kvadrant. För att det ska räcka för att övertyga läsarna om att till exempel kvadrant 3, ensam gärningsman, oplanerat inte kan vara aktuellt. Motivbilder är sällan av detta slag. Motivet för ett mord är självfallet viktigt. Problemet är bara att det först i efterhand man egentligen vet något säkert om motivet för ett mord. Motivet är kopplat till gärningsmannen. Det behöver bara vara rationellt och förståeligt för honom. Det gör att det inte alltid är relevant att tillämpa en utanförståendes logik. En person av Olof Palmes typ har både i kraft av sin position, sina handlingar, sin personlighet och regeringens faktiskt förda politik gett upphov till en mängd tänkbara motiv. Lite senare. Vissa sannolika kopplingar finns självfallet mellan olika typer av spår, till exempel torde PKK, Irak-Iran, Moskvaresan etc. som har ett klart motiv som utgångspunkt hör hemma i kvadrat 2 flera gärningsmän planerat. Men det kan ju finnas en ensamagerande gärningsman som har ett motiv kopplat till PKK eller Moskvaresan. Iran-Irak kan däremot rimligt inte vara en ensamagerande gärningsman. Alternativet med en hitman hör som redan påpekas definitionsmässigt till flera gärningsmän planerat. På sid 16 av den här rapporten så säger författarna: i princip kan vi tänka oss tre olika infallsvinklar för vad som bör granskas av oss. Den ena rör de stora huvudspåren, 33-åringen PKK, Christer Pettersson, polisspåren och uppslag utifrån gärningsmannaprofilen. Motiv för att prioritera dessa är att de har tagit de största resurserna. Sammantaget borde nog dessa ha förbrukat mer än 3/4 av de resurser som förbrukats. Som redovisas i avsnitt 2 uppgår totalkostnaderna till cirka 500 miljoner kronor. Det var alltså i december 96. Lite senare hänvisar rapporten till den kände amerikanske samtidshistorikern Clarks 2 standardverk. Och de citerar Clark som säger att 6 av 8 attacker i USA på presidenter och andra politiska viktiga figurer har utförts av känslomässigt störda men inte mentalsjuka personer. De definierar till och med vad det är som är inte mentalsjukt. M. Norton Rule, som säger att alla de här 6 visste vad de gjorde och visste vad de juridiska konsekvenserna var. De 2 undantagen var James Earl Ray, som sköt Martin Luther King, och Sirhan Sirhan, som var en politisk extremist när han mördade presidentkandidaten Robert Kennedy.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Jag kommer gå in mera på de här analyserna när vi gör avsnitten om den här rapporten. Lite längre fram på sid 42 har rapportskrivarna tänkt över mordscenariot och kommit fram till några slutsatser. Våra slutsatser. Det finns ett litet antal personer som kände till att makarna skulle gå på bio senare på kvällen. Ingen av dessa, utom Mårten och hans flickvän, känner dock till att Grant skulle vara aktuellt. Inte ens dessa var helt säkra på det slutliga valet. Som huvudalternativ godtar vi gärningsmannaprofilens slutsats att gärningsman eller gärningsmän inte visste om att makarna skulle gå på bio, i synnerhet inte Grand. På sid 65 drar de också slutsatsen att det rör sig om en erfaren skytt. Och på sid 66 har de resonerat sig fram till att gärningsmannen tar upp en makarna Palme Grand, det vill säga kvadrant 3 gäller en gärningsman oplanerat. Och även om den här rapporten betraktar de flesta av de kända spåren så kommer vikten att läggas på PKK, Christer Pettersson och Christer A. Rapporten diskuterar gärningsmannaprofilen ingående och säger följande. I början av februari 1994 knöt spaningsledningen stora förhoppningar till detta nya spaningshjälpmedel, alltså GMP. Det gav utredningen råg i ryggen att de var på rätt väg och man fick fram ett rätt stort antal nya uppslag att följa upp. Ibland Expressen förekom stort uppslagna rubriker om att mordgåtan skulle lösas inom 6 månader. Så blev inte fallet. Stämningsläget idag är nog lite mer tillnyktrat, men man hyser fortfarande uppfattningen att det är i denna riktning. Det vill säga kvadrant 3, ensam gärningsman oplanerat, där man bör söka gärningsmannen. Efter att utifrån dessa sökkriterier kartlagt ett 90-tals personers alibi, motiv, tillgång till vapen med mera är denna fas idag avslutad. Ett 10-tal personer framstod som intressanta för en fördjupad granskning. 2 av dessa, en av dem, är Christer A, är fortfarande öppna spår och inte ad acta lagda. Det här är alltså fortfarande december 96. De ytterligare åtgärder som idag är aktuella för att gå vidare med dem är relativt vaga. Och vi har fått intrycket att man inom palmutredningen, framförallt åklagarna, är villrådig inför hur man ska gå vidare med dem. Av naturliga skäl vore det ytterst allvarligt om information kring dessa uppslag kom ut i media eller till de misstänkta. Vi redovisar här endast lite mer allmänna iakttagelser som kan bidra till helhetsbilden. En mer fullödig muntlig information har lämnats inför Palmekommissionen 1996-08-30. Christer A. En man som var i 30-årsåldern vid tillfället för mordet. Hans utseende och rörelseschema överensstämde mycket bra med signalementsuppgifterna på gärningsmannen. Han hade en rätt stor porträttlikhet med Christer Pettersson. Han går fortfarande idag i de kläder som i så fall skulle använts vid mordtillfället. Han är en enstöring, dock ej mentalsjuk och ej tidigare kriminellt belastad. Och min kommentar är att det är fel. Han är kriminellt belastad och det ska vi prata om senare. Redan 96 alltså. Han motsvarar på många sätt en gärningsman av typ 2 eller 3 i gärningsmannaprofilens och Clarks schema. Sannolikt mer i riktning mot 3. Det vill säga bland annat en ensam varg enligt vår bedömning. För att återvända till det uttryck som används av Lisbeth Palme, en typisk borderliner. Riksrevisorerna fortsätter. Motivet skulle i så fall nog röra sig om ett mer allmänt Palmehat. Fast det är inte särskilt väl styrkt. En viss annan incident gör även Palmehatet lite mer sannolikt. Han saknar alibi och hans uppgifter i anslutning till detta förvärrar hans situation eftersom de passar väl in i det mest rimliga scenariot för en gärningsman av denna typ som trycker efter mordet. Han var registrerad innehavare av en Smith & Wesson av aktuell typ. Hans uppgifter kring varför vapnet inte längre är i hans ägo är synnerligen försvårande och osannolika. Det är dock i viss mån förvånande att han inte har valt en rimligare historia. Han kan även ha haft tillgång till ammunition av den aktuella typen. Något köp av den skytteklubb som Christer A är med i hos den enda vapenhandlare som har levererat ammunition i Stockholmsrådet har dock inte kunnat påvisas i ammunitionsuppföljningen. Byte av ammunition mellan skyttar lär dock vara rätt vanligt. Han hade också ett hölster till revolvern. Han är en excellent skytt, jägare och allmänt vapenkunnig, dock utan vapenfixering. Närhetsfaktorn är helt avgörande för upptagande och flykt. Han har i förhör fällt yttrande som rör närhetsfaktorn, vilket drar till sig ett berättigat undersökningsintresse. Hans beteende efter mordet är extremt och närmast klassiskt för en gärningsman av typ 2 eller 3. Problemet är dock att det möjligen även kan bero på en fixering för mordet som sådant hos en helt oskyldig men mentalt störd. Det kan dock inte jämföras med Christer Petterssons ex-post-beteende som skulle grunda sig på en förhoppning om att inte bli misstänkt för mordet. Detta ex-post-beteende är av en helt annan karaktär. Han uppges under senare år ha blivit mer och mer isolerad och grubblande. Han har förhörts vid ett antal tillfällen och vet om att han är misstänkt för mordet. Husrannsakan har genomförts i bostaden för att söka efter vapen, ammunition eller annat av intresse. Detta gav inget resultat. Svepning med metalldetektor företogs inte vid detta tillfälle på grund av snötäcke. Han förnekar all inblandning i mordet och närvaro på Sveavägen den aktuella kvällen. Det görs med en viss trovärdighet, varför den ansvarige utredaren ambivalent när det gäller Christer A. som gärningsman. Det finns inga indikationer på att han faktiskt har varit på Sveavägen. Däremot är det inte alls förvånande att han skulle ha kunnat vara vid Grand denna liksom många andra kvällar. Han skulle kunna vara den, citat, i apparitionen avvikande man som lämnar kön i anslutning till insläppet, slutcitat. Liksom i beteende och utseende lik den man som står bredvid sällskapet Palme efter bion. Han är lite av en ensam vandrare. För att återvända till vår tidigare bild av de två fartygen så utgör han det fall som innebär två fartyg på korsande kurs. Medan Christer Pettersson utgör det fall där det ena fartyget ligger bi i Olof Palmes kurs. Detta förhållande minskar något sannolikheten för Christer A. som gärningsman i just denna dimension jämfört med Christer Pettersson. En intressant iakttagelse är att detta uppslag aktualiserades som ett led i den synnerligen omfattande vapenuppföljningen som har skett i Stockholms län. Det hade således kommit fram och undersöks på samma sätt oavsett om gärningsmannaprofilen hade tagits fram eller ej. Däremot är en klockren träff i gärningsmannaprofilens anda och bokstav, vilket givetvis inte minskar vare sig värdet av uppslaget eller gärningsmannaprofilen som spaningsinstrument. Det borde således även ha kunnat komma upp som ett uppslag i den uppföljning som gjordes av gärningsmannaprofilen om vapenuppföljningen inte hade hunnit före. Christer A. bör utifrån en allmän bedömning även kunna vara aktuell i kvadrant 1, en gärningsman planerat. Men även kvadrant 2, flera gärningsman planerat, kan inte heller uteslutas. I kvadrant 1 skulle det då röra sig om ett efterföljande redan från bostaden av Christer A. Något som idag tyder på kvadrant 2, flera gärningsmän planerat med Christer A. som gärningsman, finns dock inte oss veteligt. Enligt vår bedömning är detta det idag mest intressanta men ej helt genomarbetade uppslaget vid sidan av Christer Pettersson. Vi anser att palmutredningen, främst åklagarna, borde driva detta uppslag med de medel som idag står till förfogande. Däribland en svepning med metalldetektor. Denna åtgärd är ett mindre tvångsingripande än en husrannsakan som ju redan har genomförts. Rapporten övergår till lite andra resonemang, men på sid 124 pratar de om flykten. Det mest frapperande när det gäller flykten är det lugna och kontrollerade sättet att lämna platsen. Vad gärningsmannen sysslar med uppe på David Bagares gata när vittnet Yvonne iakttar honom är ovisst. Som huvudalternativ verkar det röra som att gärningsmannen har tagit fram en vapenväska vanlig för tävlingsskyttar för att därefter snarast möjligt göra sig av med vapnet. Men det verkar lite väl starkt att redan så tidigt avskärma sig från möjligheten att använda vapnet under resten av flykten. Det skulle vidare innebära att han inte hade ett hölster. Han kan då rimligen inte fortsätta med hölstret på sig. Det blir meningslöst att ha gjort sig av med vapnet men har kvar hölstret vid en eventuell kontroll från polisens sida. Att han även skulle ha tagit av sig hölstret där uppe på gatan vore teoretiskt tänkbart, men är knappast sannolikt. Lite senare. Att gärningsmannen sedan viker av in på Regeringsgatan, vilket vi tagit fasta på, tyder på en rätt medveten handling för att skaka av sig eventuella förföljare snabbt. Möjligen kan detta även tolkas som att han av något skäl borde gå norrut. Till exempel mot ett gömställe eller sin egen bostad. På sid 126 i rapporten börjar kapitel 12.3 en jämförande sammanställning. Och då jämför de bara tre möjliga scenarier. Christer Pettersson, Christer A och PKK. Och jag kommer bara att nämna vad de säger om Christer Pettersson och PKK i det här avsnittet om det är relevant för Christer A. Den första faktorn de tänker på är mönster, och då säger de om Christer A: ensamagerande som planerat attentat, en gärningsman planerat, vanligast i väst efter 1962. Christer A i kvadrant 3, en gärningsman oplanerat, avviker därmed från alla kända attentat. Christer A är också möjlig i kvadrant 1, en gärningsman planerat. Nästa faktor är hot och motiv. Hot eller tidigare indikationer, kolon, en synnerligen illavarslande incident med möjlig koppling till Olof Palme. Motiv, Palmehatet, en enstaka men trovärdig vittnesuppgift. Christer A verkar vara en klockren gärningsman av typ 3, en ensam varg enligt Clark och GMP. Slutsats, tillräckligt motiv för denna typ av gärningsman. Nästa faktor är upptagandet, alltså hur gärningsmannen fick syn på Palme. Christer A, inte onaturlig vid grand, vandrare, jämför fartyg på korsande kurs. Christer A kan vara mannen vid ingången till bion. Christer A hämtar vapen i bostaden under biotiden. Alla hade med sig det redan tidigare, i så fall efterföljande från bostaden. Efterföljandet, Christer A vid möbelaffären tittar under lugg. Signalement passar in. Upptagandet, Christer A signalement passar in på oidentifierad man som vänder vid ingången till föreställningen. Christer A tänkbar vid grand och kvadrant 3. Christer A även tänkbar med efterföljande från bostaden. Christer A har ej kunnat bindas till grand. Nästa faktor, alibi. Christer A saknar alibi. Christer A trycker efter mordet. Alibi-uppgift från anhörig dagen innan för Christer A undergräver snarast Christer A's version. Så Christer A saknar alibi och trycker, jämför gärningsmannaprofilen. Och vi kommer förstås att prata om alla de här alibi-uppgifterna och liknande framöver. För de finns med bland dokumenten vi har fått ut. Nästa faktor är brottsplatsen, signalement, rörelseschema och identifiering. Christer A överstämmer mycket bra med signalement. Längd, kompakt kropp, kort hals, kondition, frågetecken efter kondition, mörkt hår, gökbomössa än idag, 3/4 lång rock än idag, var 1986 och är fortfarande utan mustasch, stålbågade glasögon vid behov, typ av synfel, rörelseschema, lunkande gång, det står slängegång på Christer Pettersson. En uppgift jag har nu är att Christer A hade 4 dioptrider närsynthet. Men den ska vi kontrollera senare också. Identifiering då. Konfrontation med Lisbeth, Mårten med flera och Christer A har ej skett. En sådan är antagligen för sent för att ha något värde i december 96. Christer A har ändrat utseendet. Parentes, tyngre. Sen står det Christer A var sannolikt något tyngre 86 än Christer Pettersson 88. Christer A har erbjudit sig ställa upp konfrontation med Lisbeth och Mårten. Christer A lär enligt utredaren ge ett trovärdigt intryck i sitt nekande av att ha med mordet att göra. Rapportskrivarna fortsätter. Troligen inte möjligt att utnyttja konfrontation redan av tidsskäl, alltså mer än 10 år efter. Lisbeth Palmes vittnesmål omöjliggör sannolikt också. Christer A är lik Christer Pettersson. Han uppfyller signalement och rörelseschema mycket bra, kanske till och med bättre än Christer Pettersson. Jämför bilder slash video av Christer A och Christer Pettersson. Val av brottsplats. Christer A sannolikt förtrogen med omgivningen, närhetsfaktorn till bostaden. Christer A möjligen läst av under bion. Christer A försiktigt avvaktande till lämplig mordplats. De här anteckningarna är väldigt kortfattade för att de ska få plats i det här fina diagrammet de har gjort. Nästa faktor, vapen och ammunition. Christer A. Registrerad innehavare av 357 Magnum, 6-tumspipa, blonerad, andrahandsvapnet. Hade skytteväska till 357 mest troligt. Vapnet sedermera 94 anmält förkommet under egendomliga former. Christer A. är perfektionist och har mycket exklusiv utrustning för sina fritidsintressen. Till exempel är favoritvapnet som ej är en Smith & Wesson ett mycket exklusivt vapen. Christer A. hämtar vapnet till bostaden under bioföreställningen eller så hade han med sig det redan vid ett eventuellt efterföljande från bostaden. Jämför den som vänder vid ingången till salongen före bioföreställningen. Nästa faktor, hölster. Christer A. innehaver av hölster. På Christer Pettersson står det osannolik som användare av hölster och har inte haft något så känt. Nästa faktor är offren och avlossade skott. Christer A. duktig skytt, resultatintresserad men inte vapenfixerad och dessutom jägare. Christer A. väl förtrogen med ammunition av denna typ men har ej kunnat bindas vid denna batch. Christer A. är fullt kapabel att klara denna sekvens, parentes skott nummer 1 och 2, slut parentes. Christer A. tillräckligt kall för sekvensen, frågetecken, sannolikt. Christer A. skott mot Lisbeth Palme, frågetecken. Christer A. ensamvarg, Clark och GMP typ 3, sedermera allt mer isolerad och grubblande. Nästa rubrik är flykten. Christer A. tänkbar för den lugna och kontrollerade flykten. Christer A. har sannolikt en skytteväska som motsvarar den som vittnet Yvonne såg uppe på David Bagares gata. Christer A. väljer som flyktväg David Bagares gata sedan Regeringsgatan norrut mot bostaden som ligger inom X minuter. Jag kan höra Juan Esposito ropa åt mig att vi inte vet att gärningsmannen svängde norrut på Regeringsgatan. Rapportskrivarna fortsätter. Christer A. trycker sedan ett par dagar i bostaden. Christer A. fäller vid sitt första förhör 1994 en kommentar, parentes den klassiska repliken, slutparentes, med bäring på närhetsfaktorn som väcker berättigat intresse. Nästa rubrik är ex-post-beteende. Christer A. har under senare år ett klassiskt och extremt beteende efter mordet enligt gärningsmann- och profilmodellen. Christer A. har blivit allt mer isolerad och grubblande under senare år. Mordvapnet idag, spekulationer. Christer A. kan tänkas ha gömt vapnet. Slutsatsen motiveras utifrån det säregna ex-post-beteendet i övrigt. Det kan därmed vara intakt och möjliggöra identifikation mot mordkulorna. Ja, det här var innan Christer Pettersson berättade att man inte kan identifiera vapnet. Rapportskrivarna fortsätter. Husrannsakan i bostaden ägde rum utan resultat. Metalldetektor för sökning utomhus har inte utnyttjats på grund av tekniska svårigheter. Rapporten fortsätter med avsnitt 12.4, matchningar på sid 134. En teknik att försöka väga ihop dessa indiciekedjor att matcha olika alternativ, till exempel Christer Pettersson mot Christer A, och peka på vilka faktorer som gör att vi tycker att det väger över åt ena eller andra sidan. Christer Pettersson versus Christer A. Jag kan inte låta bli att tänka på här om de skulle ha mötts där i mörkret och Christer Pettersson skulle försöka råna Christer A som skulle ha skjutit honom. Men det är inte det rapportskrivarna pratar om. Jag fortsätter från rapporten. Om vi sätter Christer Pettersson som gärningsman före Christer A, så beror det på att vi fäster stort avseende vid följande faktorer. Den rätt starkt bindande identifieringen av Christer Pettersson vid konfrontationerna. Nästa faktor. Christer Pettersson är den enda som hittills har kunnat bindas till Grand och enligt konfrontationerna var de nu värda också till mordplatsen. Nästa faktor. Christer Pettersson är den gärningsman med vilken man bäst kan troliggöra upptagandet av makarna Palme gick till. Jämför fartyg som ligger bi och därmed göra kvadrant 3 en gärningsman oplanerat mest sannolik. Nästa faktor. Några speciellt starka motiv behövs inte för en gärningsman av Christer Petterssons typ enligt den teoribildning som presenteras av Clark och i gärningsmannaprofilen. De motiv som vi pekat på för Christer Pettersson räcker fuller väl och är nog något bättre belagda än för Christer A. Nästa faktor. Det finns en rad i och för sig rätt svaga indicier men som i alla fall täcker och förklarar hela sekvensen. Upptagandet, flykten och ex-post-beteendet. Nästa faktor. Det har tillkommit en del nya faktorer, bland annat i vår analys efter domstolsprövningarna som stöder scenariot med Christer Pettersson som gärningsman. Här måste man tänka på när det här skrivs också, för det är ju mitt under arbetet att försöka få till resningen. Nästa faktor. Christer Pettersson besitter, enligt vad psykiatriska utredningen visat, de psykiska egenskaper som krävs för att kunna begå ett sådant här kallhamrat och rått attentat. Det innebär därmed att vi har tonat ner betydelsen av följande faktorer. Faktor. Kravet på skjutskicklighet och anatomiska kunskaper enligt vår tidigare analys. Antingen har då slumpen haft stor betydelse eller så är vår analys felaktig. Faktor. Mycket av det som kan anföras för Christer Pettersson som gärningsman kan lika väl grundas på att han var i närheten av mordplatsen. Han insåg själv att han skulle bli den idealiske syndabocken och agerade i senare faser med anledning härav. Om vi sätter Christer A som gärningsman före Christer Pettersson så beror det på att vi fäster stort avseende vid följande faktorer. Kravet på skjutskicklighet och anatomiska kunskaper. Dessa faktorer talar starkt för Christer A enligt vår tidigare analys. Nästa faktor. Christer A var innehavare av ett hölster. Kan man med rimlig, det vill säga i detta fall hög grad av säkerhet, anta att ett sådant har använts? Då diskriminerar i alla fall Christer Pettersson. Det är nog den faktor som, om den kan troliggöras, bäst och enklast diskriminerar mellan dessa två tänkbara gärningsmän. Nästa faktor. Christer A är närmast klassisk gärningsman i Clarks och gärningsmannaprofilens anda. Vissa indikationer på att ett Palmehat finns utifrån denna teoribildning kan de vara tillräckliga för en gärningsman av denna typ. Nästa faktor. Det finns intressanta och alarmerande indicier i hela kedjan från varningssignaler, upptagande till expostbeteende. Det senare är uppseendeväckande. Detsamma gäller hans förklaring till att han inte längre har kvar sin Smith & Wesson. Nästa faktor. Christer A uppfyller faktiskt vissa vittnens beskrivningar rörande signalement och rörelseschema bättre än Christer Pettersson. Vi bortser därvid förstås från utsagorna i konfrontationerna. Christer A är rätt lik Christer Pettersson och kan förväxlas. Sista faktorn. Christer A kan även vara aktuell i kvadrant 1 än gärningsman planerat, vilket är en fördel. Lite senare i rapporten så utvärderar rapportskrivarna själva palmutredningen och olika arbetsmoment, och då kommer de fram till vapnet. De kommer fram till att palmutredningen har tillämpat en teoretiskt riktig modell att provskjuta alla vapen och inte försöka göra stickprov. Vi har stött på ett spaningsuppslag som var en utlöpare av denna vapenundersökning. Det är dessutom det intressantaste uppslaget under senare år. Det kan tänkas peka på en brist. Den brist vi tror att se kanske i förstone uppfattas som ett tecken på bristande stickprovsteoretisk kompetens, men nog snarare en brist på planering, uppföljning och dokumentation av dessa stora undersökningar. Vid uppföljningen av registrerade ägare till 357 revolver besökte en polisman S vid Stockholmspolisen, den numera aktuella Christer A, redan 1990. S fick därvid inte kontakt med Christer A. Han restnoterades därmed. Sent på hösten 1993 och början av 1994 tog en annan utredare vid nuvarande Palmegruppen, Rikspolisstyrelsen, upp dessa restförda. I februari 1994 klarnade mönstret och Christer A började förhöras. Det kan i förstone tolkas som att man inte verkar ha beaktat skillnaden mellan att ha några kvar att titta på fall A jämfört med en person som inte går att hitta fall B. I rena fallet A, om undersökningssekvensen har gått slumpmässigt tillväga, minskar sannolikheten för att gärningsmannen ska stå och finna i det, låt oss säga, 10 kvarvarande icke-undersökta registrerade vapeninnehavarna av totalt 650. Om det däremot rör sig om 10 personer av 640 som man av någon anledning inte kunnat få tag på, blir sannolikheten mycket större att gärningsmannen kan stå att finna bland de 10. Skälet kan vara att någon av dem inte går att finna just för att denne håller sig undan. När detta resonemang presenteras så här stiliserat finns det säkert inte en enda polis eller åklagare som inte håller med. Men det gäller att verkligen tillämpa denna insikt också. Vi anser att det i praktiken inte är möjligt att kontrollera att denna insikt också tillämpas utan att dokumentera design och följa upp hur undersökningen fortlöper regelbundet. Därmed möjliggörs också en kritisk prövning av den valda undersökningsdesignen. Jag tolkar det här som att rapportskrivarna säger: varför reagerar man inte när det bara finns en person kvar att provskjuta och han inte samarbetar? PKK-bilagan i den här rapporten är verkligen jättelång, så att den ska vi prata mer om när vi kommer till PKK. Men det var alltså de relevanta delarna vad gällde Christer A ur Palmeutredningen, en revisionell bedömning. Om ni är intresserade av att följa resonemangen runt de nya dokumenten som kommer ut om Christer A, så finns det en väldigt bra flashback-tråd med mycket kunniga människor som handlar om det här. Och jag vill speciellt nämna Omiga som har skrivit väldigt mycket vettiga och förnuftiga inlägg i den tråden. Christer A föddes alltså 1952 i Halland. 1975 bodde han i Matteus församling vid Odenplan. 1976 bodde han i Täby. Ett av de mer kreativa inslagen i flashback-tråden om Christer A, som jag tror det inte har lyckats dyka upp några verkliga ens indicebevis på, är att det sker ett berömt försvinnande den 5 april 1976. Brevbäraren Bosse Jansson är spårlöst försvunnen. Författaren och journalisten Anders Sundelin har skrivit en bok som heter Brevbäraren, som handlar om det här försvinnandet. Det kanske vi ska ta upp framöver i Olösta mord eller Mördarpodden. Någon i tråden fick då för sig att det här kunde ha med Christer A att göra. Christer A jobbade på posten vid tillfället då, enligt vissa uppgifter. Och Omiga, just på Flashback, säger, citat: "Detta mord, parentes förmodligen, är ruskigt likt Palmemordet. Motiv långt ute på vänsterkanten, ouppklarat spaningsmord, poliserna jagar exotiska mord i utlandet, ingenting händer. Skedde exakt 10 år innan mordet på Olof Palme. Dessa kvällsflanörer med Bosse i spetsen kan ha korsat väg med Christer som bodde på Odenplan den första omgången. Trots att föräldrarna eller möjligen hans bror, K.A., bodde där, kan ha mellanlandat där efter lumpen, innan han flyttade till Täby. Christer A-dokumenten är så maskerade att man inte får en tydlig bild av hur den har rört sig. Sällskapet lämnade teatern vid LO-borgen, samma kvarter, båda jobbade på posten. De var inte i sällskap på teatern men kan ha träffats och snackat om svenska avlånga paket och roat sig med att briljera med sina geografikunskaper. Christer A har för vana att gå ensamt till krogen, sällskapet träffar en ensam man vid bordet bredvid. Långsökt, men inte omöjligt." Och det är allt jag kommer att säga om den teorin. Jag tyckte bara en rolig sak att nämna om vi tar upp det här fallet senare. Men den 17 maj 1980 händer något roligt i Christer A's liv. För jag har framför mig ett brev från Tommy Samuelsson som är Toto-chef. Det är ett vinstbevis. Vinstbevis för tävlingsdagen den 17 maj 1980. Härmed har AB Trav och Galopp nöjet att meddela Christer A att er kupong innehåller 1 V6 och 19 V5 på tillsammans censurerad summa. Enligt tävlingsreglerna utbetalas vinster över 50 000 tidigast 14 dagar efter aktuell tävlingsdag. Beloppet kommer att utbetalas över bankgiro i kuverterat skick. Om ni har önskemål om annat utbetalningssätt ber vi er vänligen att meddela oss detta skriftligen. Med vänlig hälsning, AB Trav och Galopp, Totoavdelningen. Christer A's spelvinst var alltså på trav. I augusti 1980 använder Christer en del av spelvinsten och köper vapnet. Det här bekräftas av granskningskommissionen som säger: "Christer A var sedan 1980 registrerad innehavare av bland annat en revolver Smith & Wesson 357 Magnum med 6 tums pipa." Och vi slutar där för den här gången i augusti 1980. Men vi ska nu i kronologisk ordning ta oss an de andra dokumenten som har kommit ut. Och om ni tycker det är en bra idé så kan vi göra ett dialogförhör, jag och Tobias. Eller faktiskt 2 dialogförhör har jag. Men den här gången kommer Tobias då att få vara utredaren, eftersom jag nog är bättre på att göra en dryg stockholmare. Palmemordet finns på Facebook. Där kan ni prata om podden med mig och Tobias. Om ni hellre vill ha djupa diskussioner om Palmemordsdetaljer så går att ha med andra lyssnare där, men diskussionsgrupperna på Facebook är förmodligen bättre. Och bland dem utmärker sig Palmerummet och Studio Palmemordet. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är ganska lätt att hitta. Vi vill gärna ha iTunes-recensioner till den podden. Och om ni lyssnar på någon annan klient som kan ge recensioner så får ni gärna skriva dem där också. Men det märker inte jag, så det kommer jag inte kunna läsa upp i podden. Om ni inte säger åt mig vad ni har skrivit och skickar en länk. om ni gillar att lyssna på ljudböcker med svensk fantasy så har jag gjort en podd som innehåller en hel ljudbok helt gratis. Podden heter Dan Hörnings böcker. Boken är min debutroman Svärdspel i Hadalon. Och det är en actionkomedi, ganska lättsam i fantasymiljö. Och jag är just nu på att publicera min andra bok, Stormens vandrare, i den podden. Podden heter Dan Hörnings böcker. Tack till alla som sponsrar Palmemordet på Patreon. Det går att sponsra med Swish också. Men om ni gör det så märk era swishar med Palmemordet så jag vet vilken podd de avser eftersom jag gör 14 poddar just nu. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen. Tack till Tobias. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, strålte jag. Vi ska ut och röva.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.